Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till Galaxens bästa. Om ni vill höra oss prata om förra helgens gala, då får ni hoppa tillbaka ett avsnitt, för det här är då officiellt del 2 för den här veckan. Och i det här avsnittet så kommer vi i alla fall att börja avhandla det som är UFC som kommer nu till helgen. Men om ni vill höra om The Zone och om UFC förra helgen, hoppa in på det förra avsnittet så börjar vi att blicka framåt i det här. Martinez, vi kör vidare. Jag tycker att vi börjar prata om den här Road to the UFC. För att på den galan så har vi nämligen Josefin Knutsson som på deras tredje event, och det här är då den 10 juni, det kommer att vara 4 sådana här event och de utspelar sig från och med den 9 och den, det är två event per dag va, tror jag. 2 den 9 och 2 den 10, så att första galan för den dagen blir då Josefin Knutsson som möter Yedam Zeo. Och de kommer att gå huvudmatchen, vilket är rätt roligt. Men det verkar vara kortare event här, för i alla fall där jag kan se just nu så är det bara 5 stycken matcher på det kortet. Vet du liksom hur upplägget för det här kommer att se ut för den här Road to the UFC?
Så min uppfattning är att det kommer vara så här lite mindre. Jag förstår inte riktigt varför de delar upp det på liksom, istället för att ha en gala med 10 matcher, att de kör typ 2 stycken med 5. Jag har inte riktigt förstått det, men jag misstänker att det kan ha någonting att göra med sändningstider i olika delar av Asien. Det är ett stor kontinent trots allt. Och det verkar ju som att den ena har typ mycket Kina, Japan, typ kanske den tidszonen. Och sen så jag ser att liksom de andra har lite mer typ Filippinerna, Indien. Så jag misstänker att det kan vara för att försöka anpassa till olika tidszoner.
Ja, det låter ju inte helt orimligt att det skulle vara så. Josefin Knutsson har ju en gedigen erfarenhet inom thaiboxning. Sadlade om till MMA för inte jättelänge sedan. Och har ju verkligen, vad ska man säga, överbevisat sina förmågor där inne varenda gång. Och frågan från i princip alla har hela tiden varit: när kommer hon till UFC? När kommer hon till UFC? Nu är hon på väg in i UFC. Det börjar här. Hon måste ju då vinna den här matchen för att kunna ta sig in. I sin MMA-karriär så har hon just nu 3 stycken vinster. Och alla har ju varit briljanta. Hon har fightats på 3 stycken FCR-galer. Och nu är det då dags för UFC. Hennes motståndare, Yedam Zeo, har 6 vinster, 2 förluster. Hon har vunnit 1 via knock, 3 via sub och förlorat 1 via knock och 1 via domslut. Men kommer just nu in med 4 stycken segrar i ryggen. Och där är det 3 stycken avslut via rear naked choke. Så ja, man kan ju inbilla sig att hennes taktik kommer vara att ta ner Knutsson på marken, försöka strypa ut henne via rear naked choke.
Ja, det, om jag är i Yedam Zeos hörna så kommer jag säga till henne: jag står inte med Josefin Knutsson. Baserat på allting jag har sett på Yedam Zeo så är hon, alltså det finns ju ingen i MMA i stort sett som är typ en klockren specialist nu, som man såg innan där de är liksom väldigt, väldigt tunga på bara en grej. Alla är ju någorlunda allsidiga, men hon är ganska mycket en topptung grappler sådär. Och det är ju inte, det kan vara lite svårt, för att jag menar helt ärligt, jag har ju såklart bättre koll på den europeiska och typ amerikanska scenen än vad jag har på den asiatiska. Men jag kan ändå säga att hon har mött hyfsat motstånd. Hon har ju faktiskt mött Zhang Weili, Och det gjorde hon i sin tredje match. Hon var 2-0 då, Zhang Weili var 13-1. Mm. Så kanske inte den jämnaste matchen om man ska vara helt ärlig. Och sen så har hon mött liksom typ, ja, alltså, typ hon har, det finns en landsman, Ji Yeon-soo, väldigt liknande namn, men som är en hyfsad måttstock skulle jag säga. Hon har mött Ayaka Miura också, en japanska som har fightats i One Championship en hel del, som ändå har ett ganska bra record där. Så man får ändå ge Ji Damsio lite cred. Det är inte som att detta är någon gurka som David Jakobsson hade sagt som bara slängs in där. Nej, hon har gjort sig förtjänt till detta. Hon har också slagit en polska som jag vet har fightats i UAE Warriors en del. Men utifrån allting jag har sett, detta är just, ska vara Josefin Knutssons match. Jag tycker inte det finns någonting som Ji Damsio presenterar som inte typ Lanchana Green gjorde också. Och vi såg alla vad som hände med Lanchana Green. Alltså det där var ju spel mot ett mål. Det där var väldigt nära på att bli stoppat. Jag tror det var väl minst en 10-8 rond. Och Lanchana Green kom nästan till UFC efter Ultimate Fighter liksom, och tog sig till semifinal till och med, tror jag.
Ja.
Så jag tycker att detta är perfekta uppvisningsmatchen för Josefin Knutsson. Det är nu hon kommer fightas framför Dana White. Hon kommer ha världens ögon på sig. Men jag vet att hon är van med det. Alltså, låt oss inte glömma, visst hon är ung i sin MMA-karriär, men hon har fightats i K1, stora kickboxningsturneringar och sånt också under sin karriär. Så, och sen så har hon såklart den härliga skånskan Sanja Trebojevic i sin hörna, som man säkert kommer kunna höra genom hela sändningen också. Och de två tillsammans är ett lyckat koncept. Jag älskar det sådär buddy cop-känsla de har med Knutsson, lite sådär lugnare, tystare, och Sanja som den högljudda skånskan hon är. Så detta ska vara Josefin Knutssons match. Jag i stort sett förväntar mig en biljett in till UFC. Jag tror hon kommer nog behöva jobba för det, försvara en del nedtagningar sådär. Men jag tror att när hon har hittat rytmen på sin motståndare så kommer hon kontra med kanske ett knä, någonting sånt. Kanske till och med vända position på nedtagning, hamna på topp, regna ner armbågar. Jag var så sjukt hypad för att se det. Liksom det känns som typ när Mike Tyson skulle fightas förr i tiden. Liksom typ, man var mer där för att se honom än för att se matchen. Och det är lite så jag känner här för Knutsson.
Ja, men min sagt, det är ju henne man vill se. Nu vill man ju se det här, att hon kommer att ta sig in till UFC, att hon kommer göra det med bravur. Så är det, alltså det ska bli sjukt spännande. Jag vet inte om det finns så mycket egentligen att summera om det här. Jag gillar att UFC ändå tar in det här liksom turneringskonceptet. De har gjort det, om vi inte nu backar jättelångt tillbaka, så har de gjort det en gång. Sen den nya ledningen kom in, och då syftade jag på Dana White och förtida bröderna och så. Nu är inte de kvar. Men ändå, de gjorde det en gång, och det var när flugvikten drog igång, att det var då de gjorde det här turneringskonceptet då. Så det blir intressant att se det här, och jag tror också att det här är ett sätt att testa nya sätt. Alltså jag tror att det här blir till exempel, om vi säger så här, Ultimate Fighter var en grej, Contender Series är en, på ett sätt en spin-off på hur kan vi bara erbjuda roliga fighter utan att gå in i reality-tv-konceptet, göra det enklare och kanske till och med billigare. Vi tar in massa fighter från möjlighet. Nu gör de ett turneringsformat för att vara i Asien. Jag tror att asiater också älskar turneringar med tanke på Pride och Rising och hela den grejen, där de verkligen har kört det. Så att jag tror att det är smart att ta seden dit man kommer. Vi är i Singapore. Vi gör en turnering, ett begrepp som de tycker om. Vi kör på det. Funkar det? Vem vet? Det här kanske blir någonting som vi får se fler gånger. Jag tror inte att vi kommer få se det över viktklasserna. Det har jag nog väldigt svårt att se. Men jag tycker ändå det är kul att de igen provar på det här konceptet med en turnering. Så det ska bli ruskigt spännande att se hur upplägget ser ut och hur egentligen alla levererar när de är där och vilka som får en möjlighet att komma in och fighta. Så att bortsett då från Josefin Knut, som för oss, så är det ju i princip bara okända namn. För mig är det inget namn direkt som sticker ut när jag tittar. Någon känns halvbekant, men det kan vara för att det är typ så här att de har antingen ett efternamn som samma fighter som har fightats i One och jag har kommenterat eller något, eller att det bara är att de råkar ha samma efternamn som någon som fightats i One typ. Men det ska bli kul. Väldigt kul att se, och jag gillar att det är otroligt mycket asiater här som att de är i Singapore. Och det är fortfarande en väldigt outforskad marknad. Vi ser ju Song Yadong eller Will Young som kommer in, och de här som är ruskigt bra. Så vi får se om vi kanske får upp ögonen för någon sån ny som kommer in genom Road to the UFC.
Ja, absolut. Det är intressant. Det finns ett namn som han är, för att han är före detta UFC-fighter som fick kicken men som har lyckats fighta sig tillbaks. Willie G. Buren. Alltså, vissa av de här namnen är jättesvåra. Jag har säkert massakrerat det egentligen. Men han fightades ju i UFC. Jag tror han gick 0-3. Är tillbaks nu. Jag menar, jag tror de flesta har väntat på det här genombrottet från Kina. Vi fick se det via Zhang Weili, men sen så typ tog det slut där. Så vem vet, vi kanske kommer få se, herregud vilket namn, på samma gala som Willie G. Buren fightas är det en annan kines med ett namn som ger mig hjärtattack för att sen ska fightas. En annan marknad som vi har vet att UFC har försökt men inte riktigt lyckats kultivera ordentligt, Indien. Varför? Enkla siffror. De är snart världens mest befolkade land. De kommer gå om Kina inom de närmaste åren. De har en väldigt stor ung befolkning. Typ unga killar mellan typ 16 till 25 är en väldigt stor del av deras befolkning. Vi snackar liksom 100 miljoner av UFCs egentligen rätta målgrupp. Och där finns det en indier obesegrad 5-0. Anshul Jubli. Jag borde be min tjej uttala det. Hon kan ju typ hindi och sådär. Men ja, yeah, whatever. Han har väl inte mött någon av rang egentligen. Ingen jag känner igen. Men han har lite amatörerfarenhet. Vilket brukar säga en del om någon som faktiskt tar det liksom på allvar. Börjar amatörvägen, tar sig vidare till proffs. Vem vet, han kanske kan bli nästa indiska stjärna i UFC. Eller den enda, rättare sagt. Men jag är lite intresserad av den matchen ändå, för att som sagt, alltid kul att se nya marknader träda fram, och Indien är egentligen en guldgruva, som att om MMA kan slå igenom där så kan det verkligen vara bra för alla inblandade i MMA. Så jag är lite halvt hoppas på honom.
Ja, och jag tror att det är det som är hela grejen med de här galerna, det är att hitta de här nya inhemska, och som du lyfter Indien, det är ju en helt sjuk marknad om de kan komma in där. Alltså de skulle ju kunna dubbla sina tittningar och allt. Merch och hela grejen, det skulle kunna bli helt galet om de skulle kunna komma in på den marknaden. Det är som en av världens största sporter som är cricket. Det är helt okänt för oss, men det är sjukligt stort där borta och genererar sjuka pengar. Så ja, ibland måste man se förbi sin egna lilla bubbla helt enkelt. Men det här är ju då... det här är fyra event över två dagar, och så avrundar de då i Singapore på lördagen. Då har vi då UFC 275, Teixeira mot Prohaska. Vi har även i titelväg så har vi Shevchenko mot Talia Santos. Vi har rematchen Willie Young mot Janar Jendrejczyk. Så det är ett fullspäckat kort med två titelmatcher, får man väl säga, och ett litet extra common event där i form av Young och Jendrejczyk. Uff, alltså jag får typ rysningar när jag tittar på countdownen och ser Prohaska. När jag lyssnar på honom prata, hur han snackar om fighting och sen se hur han är i buren. Alltså det är, jag tror att jag har använt mig av det här uttrycket vid något tillfälle, men han är verkligen som en Jackson Pollock. Alltså om ni inte vet vem det är, så är det en konstnär, en målare som verkligen bara slängde färg på tavlorna. Liksom. Han hade förmåga att kasta färg, gjorde de här stora konstverken med olika färger. Och han kastar bokstavligen bara med penseln. Liksom. Boom, boom. Men det är så Prohaska är. För att det må se galet ut, men herregud vad vackert det är. Det är så snyggt alltså. Och den här knocken på, vad heter han nu? Ozdemir, knocken på Reyes. Så det är galet. Alltså när han väl får sin lilla rytm där inne, det är något annat. Alltså det är någonting annat. Vi har de här traditionella kampsportarna som kliver in och gör sin grej, men sen har vi kreativa fighters. Och Prohaska för mig nog definitionen av kreativt stående. För att han skickar de mest oortodoxa sakerna, och det är bara en fröjd att sitta och titta på honom. Och han säger det själv. Det är någon kommentar med violence, med the beautiful art of violence eller någonting. Det är någonting sånt han säger. Och det är så snyggt. Det är så otroligt snyggt. Mm. Och sen har vi då Teixeira som har gjort den här galna resan liksom. Gått från uppgång och fall och var den här som många räknade ut. Och nej, han är för gammal och liksom, han kan inte ta en titel. Och kliver in och gör det som ingen trodde mot Jan Blachowicz. 42 år gammal, han fyller 43 år. Det är liksom helt galet att ta titeln så här sent som han har gjort. Men han har just nu också, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raka vinster. 6 stycken raka vinster. Men nu möter han ett helt annat odjur i den unga, hungriga tjecken Jiří Procházka. Så vi börjar med dig. Vem vinner och hur ser matchen ut?
Ja, vilken introduktion. Jag älskar liknelsen med Jackson Pollock också. Det är fan sant. De som inte känner till Jackson Pollock, för det första, era okultiverade svin. För det andra, tänk er typ som ett Las Vegas hotellrum, fast med mer än 4 färger. De 4 färgerna syftar på vit, röd, brun och gul. Jackson Pollock gör liknande, men mycket, mycket mer avancerat. Detta är... Och vi har nämnt det lite grann, typ jag tror när matchen annonserades och sånt där, men jag har ju räknat bort Glover i jag tror varenda match i sin pågående vinstsvit. Varenda en har jag tippat motståndaren och haft fel. Och jag känner nästan att, alltså jag tippar Procházka på den också. Jag borde väl statistiskt sett tippa Glover. Men jag kan inte riktigt göra det. Han förtjänade det Disney-slutet han fick, det här typ Bisping-avslutet. Han förtjänade det till 100%. Kunde inte hända till en schysstare, snällare fighter liksom. Men jag tycker nästan det finns lite av ett men i typ hans 3 senaste, liksom typ Blachowicz, han var inte 100% i den matchen. Han har sagt det, jag tycker man kan se det i hans prestation. Han har sagt att han bara vaknade upp den dagen och visste han skulle förlora, spelade ingen roll vem han skulle möta, han hade förlorat matchen oavsett. Jag tycker det märks i hans prestation. Det är som att han går på typ första växeln i allting. Thiago Santos, kille som aldrig varit likadan sen han förstörde sina knän mot John Jones. Och sen Anthony Smith. Mm. Det är svårt att hitta någon mer ojämn, tycker jag, än Anthony Smith i den divisionen. Ja. Han glimtar av briljans och sen så typ förluster där han verkligen ser liksom dålig och slapp och slö ut. Så det är det. Jag tycker det finns lite av ett men i alla Teixeiras största vinster. För Procházka, det finns inte ett men det, ni vet den där emojin där typ huvudet exploderar. Det finns en sån efter alla hans senaste vinster. Och jag menar, även om vi tar en liten titt utanför hans UFC-karriär, den här killen obesegrade typ, var det 11 raka, och nästan alla av de vinsterna är på knockout i första ronden. Nästan varenda en. Och då är det inga liksom typ luffare han har mött. Vi snackar typ Carl Albrektsson, Jake Yoon, Brandon Halsey, Mohammed King Mola Wall, Fabio Maldonado, CB Dalloway, och sen i UFC Volkan Ozdemir och sen Dominic Reyes. Reyes-knocken kan vara en av de mest brutala knockarna vi har sett på länge. Alltså så som han säckar ihop. Ja, liksom. Det är nästan lite jobbigt att se. Han är som en schweizisk armékniv av MMA, känns det som. Alltså hans rörelsemönster, han fightas långt. Är han träffbar? Ja, det skulle jag säga. Men än så länge har det inte riktigt varit ett problem. Är det någonting som kommer att hålla i längden? Helt ärligt, kanske. Just för att han stil är så jävla svårberäknelig och konstig. Liksom, hur säger man till en sparringpartner fighta som Procházka? Alltså, vad då ska han göra? Få en elstöt lite då och då för att komma med någon sprallig rörelse som Procházka hade gjort. Liksom, du kan inte riktigt förbereda dig för någon med hans stil. Och jag menar, Glover, hans bästa chans till seger är lite det som jag tycker han har visat var hans styrka under de senaste matcherna, vilket är hans grappling, som han inte alls visade särskilt mycket av i början på sin UFC-karriär. Det är den säkra vägen här, men typ om King Mo och Carl Albrektsson och liksom, om inte de kan få ner Procházka och liksom lyckas hota honom där, Jag vet inte om Glover kan heller, och även om man kan få ner han, kan han hålla han nere? Och även om han håller han nere i en rond, om man inte avslutar honom så är det farligt igen så fort du kommer på fötterna. Det är liksom, jag tycker Glover måste göra en nästan felfri prestation, medans Jiri kan förlora typ 3 ronder bara på att bli liksom nedtryckt mot buren och ändå vara jättefarlig. Så jag tycker att baserat på antalet vapnena som Prochaska har och bara hur jobbig och svår och krånglig han är att möta, så har jag jättesvårt att inte tippa i hans favör. Han kom in i helt rätt tillfälle. Typ, jag tror han mot Jan Blachowicz är en helt annan match. En mycket svårare match. Men detta är nog, vi kommer nog få se den första tjeckiska UFC-mästaren innan helgen är över.
Ja, alltså jag vet också det där med att man har sett förbi Glover Teixeira så himla mycket. Men det är tråkigt att låta som en, vad ska jag säga, en vinylskiva som har hakat upp sig. Men jag har så svårt att se. Jag vet inte. Visst, kanske Teixeira tar ner honom på marken och lyckas. Liksom. Men jag tror också att Teixeira kommer att falla in i det här. Jag vill ändå stå och trada lite med han. Han kommer vilja prova.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och det tror jag bara kommer bli början på fallet för Teixeira. Det är skitkul att han vann det här bältet, men fan, vi kanske får checka upp de här orden så jävla hårt nästa vecka, men jag, alltså, Prochaska, det är något annat. Det är något annat, och när någon kommer in och gör någonting annat på det sättet som han gör, det är svårt för mig att se den killen förlora. Jag tycker till och med han blir träffad. Det är grejen. Hans matcher, han blir prickad. Och det är någonting han också lyfte i presskonferensen. Ja, det var inte jättebra. Jag blev prickad lite för mycket. Det gillar jag. Han är medveten om det. Och det kanske gör att han ändrar på någonting i den här matchen. För att han vill ändå inte bli prickad av Glover. Liksom för mycket. Man vill inte leka med de slagen. Mm. Samtidigt han kunde äta Ozdemirs slag. Och Ozdemir har knockat många. Han kunde äta Reyes slag. De har också knockat många. Så det kan vara så att han kanske är lite slarvig och blir lite själv, lite för mycket självtroende där inne. Men snubben har också en haka och kan ta det. Men i slutändan, jag ser inte Glover vinna den här matchen. Jag gör inte det. Jag gör verkligen inte det. Jag ser också, som du säger, Tjeckien kommer att få sin första UFC-mästare. Och nu kanske jag bara är så här helt såld på Prochaska. Men jag tror att om John Jones skulle skippa, nu är han ju redan på väg upp, han kommer inte gå ner till ett tungvikt liksom. Men jag tror till och med att John Jones får knas mot Prochaska. Jag tror att Prochaska är på den nivån. Den John Jones vi har sett senaste tiden åker på stryk av Prochaska. Det är min tanke. Och om jag resonerar så, då är det rätt svårt för mig att sitta och säga att ja, men Glover vinner. Men vem vet, på måndag kanske vi sitter här och bara, ja du, alltså tänk vad fel vi hade. Kolla Glover alltså. Och vi ska aldrig tvivla på han igen. Sen rematchen mot Blavich. Ja, men det är svårt, vet du, att liksom så här, då sitter man där igen och är där och tvivlar. Men, men nej, alltså jag skulle gå helt emot mig själv om jag satt här och förespråkade Glover Teixeira som vinnare. Jag tycker Prohaska är för bra. Jag tycker han är en jätteintressant människa. Det här är inte bara fighter. Jag tycker han verkar vara en jätteintressant människa. Sättet där han bor i det här lilla samhället. Jag vet inte om han kom därifrån och är kvar, men han verkar i alla fall bo i ett litet samhälle. Han är en liten Adam Westlund liksom. Killen går ut barfota, jordar sig själv. Han dricker säkert kaffe med smör också. Liksom, han är en sån person. Han läser Musashi, Legend of the Five Rings. Liksom, han är inne på den vägen. Det är samurai, det är krig. Varje gång han knockar någon så ställer han sig sen och bugar. Han visar respekt för sin motståndare. Det må vara våldsamt där inne, men när matchen är över, då är det bara respekt. Och det gör väldigt många fighters. Men det är inte många fighters som direkt när de har släckt någon vänder sig och bugar. Det är få som gör däremot. Och det betyder att den här killen är verkligen, han har anammat det asiatiska kampkonsts liksom inställningen, inte bara till fighting utan även till livet. Och det gör honom så jävla intressant. Om jag skulle sätta mig och prata med Prohaska så tror jag nog att vi skulle snacka 5 minuter fighting, men sen skulle 55 minuter bestå av liksom livsfilosofi. Hur tänker du och hela den biten? För att det är det som är intressant med honom. Skulle jag surra med Glover, det finns en story där med, men det skulle nog mer handla om fightingen. Men Prohaska, han är mer i min stil. Sitta och meditera och liksom känna. Och, ja, så ja. Jag är såld på Prohaska. Jag sitter nog på det där tåget och liksom kastar in kol i det där loket. Jag vet att det är en klimatfråga idag, men när det är hype-tåg då går de fan mig på kol. Så jag hissar in hur mycket kol i det där fantasiloket som helst. Så nej, Prohaska tar det. Jag blir inte ens förvånad om han avslutar också Glover Teixeira rätt brutalt. Det kan till och med kanske bli lite påminnelse om...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rumble Teixeira avslut. Det är nog lite det som poppar upp i mitt huvud.
Jag tror tyvärr att detta kommer se väldigt illa ut för Teixeira när det är över. För att grejen är, du vet, de gångerna han förlorar är det många gånger ganska brutalt tycker jag. Liksom typ Gustafsson-knocken, Johnson-knocken. Mot Jones blev han bara straight up skolad från start till slut i sin egen comfort zone. Så ja, jag tror det. Och på tal om det här med typ att hur länge du hade kunnat sitta, ja, du hade kunnat göra typ flera dagars lång podd med Jiri. Alltså bara tänk dig att prata böcker med honom, kolla in hans bokhylla. Det nu tänker alla våra unga lyssnare typ, fy fan vad de här jävla gubbarna tjatar om tråkiga Jackson Pollock och sen bokhyllor och sånt, kan ni snacka fighting.
Och de bara, vad fan är en bokhylla?
Ja, exakt, vad är en bok? Är det typ som ett SMS? Bara, ja, unga lyssnare. Det är ungefär som ett SMS fast på papper.
Ja, exakt.
Jävla Twitter-generationen, alltså jag svär, alltså, eller Twitter, TikTok. TikTok är fan det sämsta som har hänt ungdomar sen typ könssjukdomar.
Glöm inte att följa Venom Martinez också på att VM Seb på TikTok, så hittar ni där fräschaste TikTok så. Nej, men det är en spännande människa.
Ja.
Det är verkligen det. Och det gör ju honom så intressant. För det är alltid kul att se när någon person kommer ut och är unik.
Mm.
Alltså en unik person. För att vi lever i en tid också där så här, ja, jag älskar verkligen hur Michael Chandler går upp och liksom skriker de här grejerna och kör den här stilen. Men i allt det där så är det också väldigt häftigt med någon som så här, där kan man snacka om och verkligen så här, let the fists talk, för det är det Prohaska gör. Mm. Han kan vara helt tyst innan, men när han går in, du glömmer inte en Prohaska fight.
Oh, yeah.
Du gör inte det. Du glömmer kanske inte en Michael Chandler fight heller, men du kan definiera en Michael Chandler fight på en Michael Chandler fight. Vi har sett Michael Chandler fights flera gånger om, men Prohaska sticker ut. Det är någonting, han gör någonting annat. Han är så unik i sitt sätt att slåss. Att man bara är så här, okej, jag har aldrig sett den här människan, men vem är det här? När fightas han igen? Nu vill jag bara veta allt. Den känslan tycker jag i alla fall att man får att Prohaska.
Oh, ja.
Sen kan man gå in och se helt fantastiska fighter och säga, oj, 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 fight of the year hit och dit. Men Prohaska, det är verkligen varje gång så är det så här, alltså, är den här killen på riktigt? Och som du säger, hur imiterar man Prohaska?
Mm.
Det går inte. Du kan aldrig få en sparring som replikerar Prohaska. Det är omöjligt. För att den sparringpartnern hade själv varit en fighter med en UFC-karriär om den hade kunnat gjort det Prohaska gör. Så nej, alltså vilken match. Alltså det här är... Det ska bli så sjukt spännande. Jag ser så ruskigt mycket fram emot Prohaska nu på lördag. Och fan alltså, Teixeira, magisk resa alltså. Men jag tror, återigen för att vara lite tjatig, den kommer att få ett våldsamt avslut. Alltså han kommer förlora titeln på ett våldsamt sätt. Ja, jag tror att det är lika bra att vi rör oss vidare innan vi fastnar i två timmar.
Innan vi ger ju på den.
Teixeira kommer bli... Precis, Teixeira kommer bli släkt. Ja, jag kan väl börja med den här då. Vi har Valentina Shevchenko. Hon möter Talia Santos. Talia Santos har ju sett väldigt bra ut i sin resa i UFC. Och det är därför hon nu ställs framför Valentina Shevchenko. Talia Santos har 19 vinster, 10 via knock, 3 submissions. Hon har förlorat en gång och det är via domslut. Hon förlorade då sin UFC-debut via delat domslut mot Mara Romero Borrella. Som hon torskade mot. Efter det har hon radat upp 4 stycken vinster. 3 av dem är domslut, men hon vann senast mot Joanne Wood med 11 sekunder kvar på den första ronden. Så var det en rear naked choke. Men nu möter hon då The Bullet, Valentina Shevchenko, Kyrgyzstans stolthet, med 22 vinster, 8 knock, 7 sub, 3 förluster, 1 via knock. Hennes förluster är mot Liz Carmouche, men det var 2010. Sen torskade hon mot Amanda Nunes, sen förlorade hon ett split mot Amanda Nunes igen cirka ett år efter det, och nu har hon då raddat upp hela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken vinster. Hon försvarar sin titel igen. Men då finns det de här två förlusterna mot Amanda Nunes. Jag anser att hon hade lätt kunnat vunnit båda två. Jag tycker att hon vann den första. Den andra var ett delat domslut. Och jag är helt övertygad om att hade hon bara valt att vrida upp tempot lite, bara öka tempen där på vad heter det? Ja, men bara öka tempen på elden med liksom 2 grader, så tror jag att hon hade vunnit. Men nu gjorde hon inte det, och nu sitter hon på de här förlusterna. Men återigen, det där är sådana där förluster som klyver folk. Det var inte bara domarna som var delade i de åsikterna, utan väldigt många har varit oeniga i vem som egentligen vann Nunes, både ett och del två då. Men alltså även här, Talia Santos har liksom inte satt stämpeln på sina fighters förutom Joanne Wood, eller sina motståndare förutom Joanne Wood. Men jag har svårt att se. Det här är endast Valentina Shevchenkos match att förlora. Om hon inte går in och gör det hon alltid gör. Men att hon skulle göra något mindre än det hon alltid gör har jag även här väldigt, väldigt svårt att se. Så jag ser inte riktigt Talia Santos ens som ett hot. Jag tror att det här blir återigen en söndagspromenad, och matchen kommer egentligen bara ta så lång tid som Valentina Shevchenko tycker att den behöver ta. Har jag fel i det här? Eller känner du, har du sett något i Talia Santos som jag kanske bara har helt missat? Är hon egentligen sjukt bra? Är hon egentligen ett extremt hot mot Valentina Shevchenko?
Vet du vad, den största överraskningen som jag har haft, det är att jag har hela tiden kallat henne Talia Santos. Hon heter egentligen Tayla Santos. Det är den största överraskningen som kanske skulle kunna få Valentina Shevchenko ur balans. Nej, annars detta är okej, jag vill inte trasha Santos. Hon har tagit sig till UFC, men jag tycker helt ärligt, nu ska jag ta en liten titt på hennes record. Och detta kommer säga lite grann om hur tunn damdivisionen i flygvikt är, och hur svårt det är att hitta någon att faktiskt sätta framför Shevchenko. För okej, hon gör sin Talia Santos, hon gör sin debut mot Josiane Nunes, som är en, ja, hon är i UFC idag. Det är en helt okej debut. Vinner den. Sen möter hon Cassini Mara, 0-1, vinner den. Möter Giselle Nascimento, 0-1, vinner den. Möter Rachel Cummings, 2-1, vinner den. Marta Souza, 1-3-1, vinner den. Gabriela Bueno, 0, debutant, vinner den. Jag tycker inte man ska möta en debutant när man går in i sin femte match, men okej. I sin sjätte match möter hon Daniela Cristina, 0-1. I sin sjunde match möter hon en till debutant, Juliana Martins, vinner den såklart. I sin åttonde match, Paul, tror du att hon möter en debutant till? Ja, det gör hon. Hon möter en till debutant, Anna Paula, vinner den. I sin nionde match möter hon en tjej som är 0-1, Wellen Tanjara. I sin tionde match tror fan att hon möter en till debutant. När hon är 9-0 möter hon en debutant, Gisele Pereira. Såklart vinner hon den på headkick, säkert skickat den här stackars tjejen till sjukhuset. När hon är i sin 11:e match möter hon sin bästa motståndare hittills, Gisele Moreira, som har 3-1. Vinner den. Och i sin 12:e match möter hon Bruna Rosso som har 0-1. I sin 13:e match, Paul, gissa record på hennes motståndare i hennes rätt. Gissa.
0-1. Yep. Eller 0. Det var det.
0-1, det är helt rätt. Så i hennes 12 första matcher, förutom hennes debut, ironiskt nog, möter hon bara mismatched tjejer som inte har någonting där att göra egentligen. Hennes första ordentliga motstånd kom mot Estefania Almeida i Contender Series. Och då fick hon gå tiden ut. Och sen i UFC Mara Romero Borella, det är ett lite svårt namn att uttala snabbt, hon har ju faktiskt inte gjort jättebra i UFC, får man vara helt ärlig med. Hon blev ju utkickad från UFC efter att förlorat 4 raka, nästan alla de var på domslut. Sen så kollar vi lite vidare i hennes record. Alltså detta är nästan som en obduktion, märker jag här, alltså även på förhand. Jag lovar, jag har ingenting personligt emot Santos, men jag måste tydliggöra hur ur sitt element hon är. Så möter hon Molly McCann. Ey, Molly McCann är överfet. Alltså hon är ball, hon är rolig, hon har underhållande stil. Men låt oss värdiga, hon kommer inte ta sig till en UFC-titel. Inte någonstans. Hon är en rolig fighter som är endimensionell. En slugger som kan ha roliga brittiska basslagsmål. Men det är det. Jillian Robertson. Jag gillar Jillian Robertson, men hennes record är 10-7 och hon är väldigt ojämn. Hon har stunder av briljans där hon ser väldigt bra ut, men hon håller inte toppmåttet. Det gör hon inte helt enkelt. Efter det, då har vi Roxanne Modafferi. Igen, jag älskar Roxy, men hon har kommit upp i ålder. Att det var hennes avskedsmatch i UFC kan jag tycka är... Nej, vänta, det var det inte alls. Okej, men hon fick den matchen när hon hade förlorat typ, vad det, en, två, typ 4 av sina 3, eller 3 av sina 4 senaste, någonting sånt. Okej, sure. Och sen Joanne Wood, som, och vi har pratat om innan, Paul, hon levde inte riktigt upp till hypen och förväntningarna. Tyvärr, jag älskar Joanne Wood. Hon är asskön, skön personlighet, rolig fighting-stil. Men hon håller inte toppmåttet. Hon har förlorat 4 av sina 5 senaste. Så vem har Talia Santos egentligen slagit övertygande som är att oh, wow, det där ska ge dig titelchans? Jag skulle säga ingen, egentligen. Jag tycker inte hon har en enda vinst som... Hon har en vinst som kanske är förtjänt till en UFC-chans. Men ingenting i UFC säger mig att hon är redo för Shevchenko. Jag tror det kommer visas. Som du säger, Paul, det kommer gå ungefär så långt som Shevchenko känner för. Vill hon testa lite nya grejer på marken så kanske hon gör det. Men jag är absolut inte imponerad av Tyler Santos. Att hon har 19-1. Jag tycker det talar bara för att så många av hennes matcher varit mismatches. Jag tycker synd om hennes motståndare. Jag gillar inte alls såna matcher. Om du är 9-0 och möter en debutant, då får du verkligen fråga dig själv vad du egentligen är ute efter med din karriär. Ja, nu lägger jag på den där lappen på tån och sen rullar in Tyler Santos kropp tillbaks in i bårhuset, för att nu är obduktionen över. Hon kommer få stor stryk, så enkelt är det.
Vad sjukt om så här, nästa vecka så får vi höra också att nej, Tyler Santos har bytt namn en gång, så hon hade ett annat record innan.
Nej, hey, jag hade inte blivit förvånad. Nej. Med tanke på vilka hon har mött. Jag blev inte förvånad.
Nej, men det är så sjukt det där, och det är så tråkigt också på ett sätt när man kollar det där. Det är väldigt vanligt när det gäller ibland brasse fighters, och det är väldigt vanligt när man kommenterar fighters för One också. Där kan man se de här som har liksom, det är 20-0 och så här, men shit, vad har de mött? Och så är det så här, okej, de har mött folk som bara har 0-7, 0-1, alltså, vet, det blir det, men nu ändå, man får ändå ge det till henne. Hon har ändå kommit till UFC, hon torskar sin debut och tagit sin titelchans, så någonting finns där. Någonting har ju ändå gjort henne liksom förtjänt av att komma dit då. Sen kanske det är bara att liksom Shevchenko har bokstavligen plöjt igenom allihopa, och det är inget kul med bara göra massa rematcher, men hon har ändå lyckats vinna några matcher i UFC, så där ska hon ändå ha cred liksom. Men det bygger ju också ett falskt självförtroende hos en fighter. Det gör ju att du någonstans utvecklas ju inte heller. Jag menar, om du bara fightas mot de som alltid är sämre, så blir det väldigt svårt att bli bättre. Du kommer vara bra, ja, och det kan bygga ditt självförtroende att du tror väldigt mycket grejer om dig själv. Men det är i slutändan inte rätt väg att gå. Därför gillar jag till exempel som det på FCR. Det här är en tuff matchning, nu sätts ni inför varandra och så får vi se. Må bästa man eller kvinna vinna och så kör vi. Men ja, nej, för mig, det tar bara bort udden ännu mer av intresset. Det är svårt att hype en match när man vet att det ser ut så här. Och hur mycket UFC än kommer då, Talia Santos, bla bla, four wins, hela den grejen liksom, submitted, Joanne Calderwood och hela den blir det, eller Joanne Wood som hon heter nu då. Alltså, nej, jag vet inte. Som sagt, Shevchenkos match att förlora, om hon tänker då att den här tjejen är dålig, så jag kan ställa mig här och bara vänta till hon ramlar, då kan hon torska, absolut. Det kan hända. Men därför så är det verkligen Shevchenkos match att förlora. För att ja, det är hon som bestämmer om hon förlorar eller inte. Däremot ett returmöte som ska bli sjukligt intressant, och där jag är helt kluven till vem som kommer vinna, det är Weili Zhang och Joanna Jędrzejczyk. Den matchen måste på ett sätt vara väldigt spännande för båda, men också väldigt skrämmande med tanke på hur tuff den matchen var. Vi har alla sett den matchen. Om du har liksom, är så ny i MMA att du inte har sett Weili Zhang och Joanna Jędrzejczyk 1, pausa podden. Den finns nog på YouTube, tror jag. Man kan se den gratis där genom UFC. Se den. Se matchen, för det är bland en av de bästa och sjukaste och galnaste matcherna som jag har sett i UFC. Ni måste se den, helt enkelt. Efter det så kommer ni förstå varför det bara känns väldigt svårt att välja en vinnare till den matchen. För de här två tjejerna gav allt där inne. De bokstavligen lämnade en del av sin existens inne i den buren. Och det är verkligen bokstavligen. De kortade ner sitt liv några år med den fighten.
Ja.
Därför är det ju då spännande, men också väldigt skrämmande att gå in i det här mötet igen. För att båda har gett varandra allt de kan för att avsluta den andra, och ingen lyckades. Jag förväntar mig bara ett helt sjukt krig, och jag vet inte ens om man behöver säga vem som vinner, men du kanske har någon som du tror vinner, för jag är, för mig är det 50-50 vem som kommer vinna. Jag har ingen aning.
Jag är väl hyfsad 50-50, men jag känner ändå någonstans att jag tycker att Wei Li har visat lite mer. Jag menar, helt ärligt, kolla om den rematchen mot Rose Namajunas. Jag tycker det finns ett argument för att Wei Li egentligen vinner den. Nu är inte det liksom berget jag ska dö på för att hon borde, det var liksom, nej, det var en jättejämn match, och jag tycker det finns ett argument för att ge Wei Li den. Men jag tycker hon visade väldigt mycket i den matchen. Att hon kan liksom anpassa sin fighting-stil, anpassa sin gameplan. Joanna, hon är väl inte mycket, eller var det, typ 2 år äldre? Ja, 34 mot 32. Ja, så det är ingen jättestor skillnad så. Men det jag skulle säga är att hon har liksom ändå haft mycket mer tid på en hög nivå, tagit lite mer skada under åren. Även om hon har sett extremt bra ut och bara förlorat mot eliten. Liksom även i hennes vinster, liksom Andrade-matchen, hon blev träffad ett par gånger. Gadelia-matchen, hon blev träffad. Liksom. Låt oss inte glömma hur snabbt hon blev släckt av Rose Namajunas. Och liksom även i, alltså du vet, hon har ändå gått många hårda matcher. Och de matcherna tar på dig. Det är också hennes första match sen mötet med Zhang. Det var mars. Ja, just det. Det var typ sista UFC-galan innan corona och allt det där. Alltså, så pass länge har det gått sen hon har fightat. Så kan hon behöva en period av vila efter det kriget? Ja, absolut. Men nu snackar vi ändå typ 2,5 år. Och jag vet inte. Jag tror att det kan påverka lite grann. Hon har en längre resa. Jag bara tycker, alltså, nu är inte jag helt 100% övertygad om Zhang, men jag bara tycker det finns lite mer som talar i hennes favör för det mesta. Jag tycker Joanna måste göra en mycket smartare match än vad hon gjorde första gången. Hålla sig mycket mer på utsidan. Lättare sagt än gjort. Men jag lutar lite åt Wei Li i denna, men Ja, alltså, jag tror egentligen fansen blir de största vinnarna. Vi får bara förbereda oss på att detta kommer förmodligen inte bli lika bra som första. Sänk förväntningarna lite. Det är svårt att få liksom, vet, lightning doesn't strike twice. Vi fick det en gång. Mm. Förvänta er en underhållande match, men förmodligen lite mer tekniskt denna gången.
Ja, det ska bli så sjukt intressant att se det här returmötet. Alltså, shit. Alltså, första matchen var ju verkligen helt sinnessjuk. Alltså. Mm. Och sen tror jag också att båda är nog lite så här extra peppade med tanke på hur senaste titelmatchen såg ut. Jag tror att båda känner där att så här, wow, jag har min chans att ta det där. Det där löser jag utan några problem. Om de fightar sådär kast. Men jag tror inte att det kommer se ut så. Vem som än möter vinnaren eller förlorar den här matchen, så kommer det inte se ut som det gjorde mellan Nama Younes och Esparza. Det tror jag inte. Men som sagt, fantastisk match. Har ni inte sett den, se den. Det är verkligen bara se den. Jag vågar inte säga vinnare. Jag är bara otroligt nyfiken på att se det här, vad ska man säga, mästerverket utspela sig en gång till i galen MMA helt enkelt. Är det någon mer match på det här kortet som du tycker sticker ut, som är värt att nämna?
Alltså jag gillar flygviktsmatch. Vi nämnde han innan, Manel Kapp. Han ska ta sig en Rogério Bontorin. Det är utan tvekan Kapps tuffaste test hittills, men det känns som att han har börjat hitta flytet. Bontorin, alltså han är bra. Det är bara att jag har väl inte sett den där wow-prestationen, du vet, liksom. Och ja, han har förlorat 3 av sina 4 senaste, sen så är det mot bra killar. Men jag tror detta kan, du vet, om förra matchen var Manel Kapps sådär typ genombrottsmatch, så kan detta bli den som verkligen sätter fast han på kartan. Han har 2 raka vinster på knockout i första ronden. Detta kan bli väldigt, väldigt stort för han. Jag tror att matchen mellan Brandon Allen och Jacob Malkoon kan bli väldigt kul. Kanske lite slarvig, lite som en fettig liksom lördagskebab. Men jag tror det kan bli väldigt, väldigt kul. Och André Fialo, vad fan, han håller på att bli den mest aktiva fightern i UFC just nu. Ska fightas, vadå, fjärde gången på ett halvår, någonting sånt.
Ja, det är helt galet. Jag ska ta fram hans record här. Ska vi kolla. Han har 16 vinster totalt. 13 via knock, 1 via sub, 4 förluster, 2 knockförluster. Han har fightats. Wow, det är verkligen det fjärde matchen i år. Förra året gick han 1, 2, 3, 4 matcher också. Men det är helt sjukt. Han, alltså så här. 22 januari, förlust mot Michel Pereira. 16 april, vinst mot Miguel Baeza. 7 maj, vinst mot Cameron Van-Champ. Nu fightas han igen den 11 juni, och går han ut oskadd ur den så kommer han vilja fightas igen. Han sa det, boka upp mig på så mycket matcher som möjligt. Det här är skitspännande. Jätteintressant att se. Och jag tror han har all potential mot Jake Matthews. Jake Matthews är inte direkt en underhållande fighter. Han kan få bra fighters att se väldigt tråkiga ut. Men jag tror också att André Filiao är en sån kille som kan, vad ska man säga, tvinga Jake Matthews till dans. Så att den här ser jag fram emot. Bara för hur frekvent André Filiao har fightats och hur han ändå har sett ut under det här året. Det har varit bra. Så det ska bli kul att se honom nu till helgen igen.
Oh ja, verkligen. Via enkel MMA-matte så kommer jag säga att Fialo vinner, för att Matthews, han har förlorat. Han har blivit avslutad av James Vick. Men, och det var i och för sig för många, många år sedan, men Fialo var typ den sista att knocka James Vick i MMA innan han gick över till boxning.
Ja.
Så via MMA-matte så kommer obviously liksom Fialo vinna denna. Sen så är James Vick aldrig en bra måttstock för någonting. Men är det inte galet att James Vick är 2-0 som boxare nu?
Nej, det är så. Jag har inte ens följt hans karriär sedan han var på. Shit.
Det är luffare han möter, men okej, ändå. Liksom.
Nej, men kul för han. Det är MMA, det var ju tungt på slutet. Det var ju mycket knockouter, så det är bra att han har hittat en ny sport och kan livnära sig på den.
Mm-hmm.
Helt enkelt. Är vi nöjda med UFC 275?
Ja, det kommer. Okej, jag vill bara påpeka första matchen, som jag har sagt innan minst en gång i detta avsnittet och flera gånger andra. Jag tycker det är jättekul när man ser fighters från nya länder, nya marknader och sådär, som man inte nödvändigtvis ser representerade särskilt ofta. Jag kan inte minnas sist vi såg en fighter från Hongkong. Men Ramona Pascual, hon är 0-1 i UFC, förlorat mot Josiane Nunes. Jag tycker Josiane Nunes, som också avslutat BMLecki, har nu visat sig vara en tuff, hård jäkel liksom. Så kanske inte något att skämmas för där. Hon möter en annan fighter från en ovanlig marknad. Den första Panamanianen? Panamania? Vad kallar man en person från Panama?
Panameño.
Panameño. På svenska?
Det är på spanska. Nej, det vet jag inte. Men jag vet att min farsa hade en polare som var från Panama. Men han kallades också Panameño. Jag tror det var hans smeknamn, var Panameño. Eller Panama bara.
Nej, okay.
Men vad det heter, panamanier. Jag har ingen aning.
Whatever, en tjej från Panama. Hon är 0-2 i UFC. Söker sin första vinst. Detta lär bli en vinna eller försvinna match. Men oavsett vem som vinner så blir det nog en historisk vinst. För att antingen blir det den första vinsten för Hongkong eller första vinsten för Panama. Så det är lite kul. Förutom det, nej, det är väl det mesta. Det är en del roliga matcher som kan ha lite potential. Men jag tror jag har tagit de mest noterbara.
Ja. Ja, men grymt. Då gör vi så här, kära vänner. En avsnitt del 3 kommer härnäst, där vi kommer att prata om Superior Challenge som utspelar sig nu på lördag.